Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om de snåriga sonderingarna till höger och om Annie Lööf, partiets framtid efter Annie Lööf. Häng med. Det är tisdag den 20 september och dags för det 43:e sammanträdet här i Politikrummet, podden som ingen kan rösta bort. Närvarande idag är jag, Viktor Bartkron, och du, Thomas Nordenskjöld. Hej, hej.
Hallå, hallå.
Det har gått 9 dagar sedan valet, 6 dagar sedan Ulf Kristerssons sida av politiken vågade utropa sig som segrare och 1 dygn sedan den första rundan hos talmannen. En runda som väl var mer ritual än innehåll, kan man säga. Vi fick inga överraskningar och heller ingen deadline för Ulf Kristersson och hans sonderingar.
Nej, men det var väl kanske tur det för alla inblandade här, för det har ju en del att lösa ut, får man väl säga.
Jo, det får man nog. Den formalia som vi har att hålla oss i, det är i alla fall att det är talmansval den 26 september, det vill säga på måndag. Och den nya riksdagen som alltså valdes i riksdagsvalet, den öppnar formellt dagen efter, alltså på tisdag. Och fram till dess, en tid tillbaka och förmodligen en bit in i oktober om vi får gissa, så pågår de mindre formella förhandlingarna. Ja. Men nog så viktiga mellan partierna på den valvinnande sidan då, moderater, sverigedemokrater, kristdemokrater och liberaler. Och det alla undrar förstås, Thomas, hur går det?
Ja, alltså det är ju rätt svårt att få ut saker från de här förhandlingarna. Alltså det är tydligt att det har gått ut direktiv om att minsta lilla läcka kan orsaka allvarliga följdverkningar. Och det var som en jag pratade med sa, som själv deltar här, att, liksom, att bara genom att yppa vad de har för fika så kan de äventyra allt.
Och då undrar man ju lite vad det är de äter, till exempel. Söta kattungar i kakform.
Men att det, liksom, det är klart att det läcker ut så lite, även lons, eller att det inte läcker ut någonting i princip, är ju någonstans ett gott tecken, får man väl säga. Men allt annat vore ju också ganska sensationellt i det här läget. Men det jag hör annars är ju att liksom förhandlingarna, när man å ena sidan beskrivs de som konstruktiva och bra av de som har insyn i dem, men å andra sidan som väldigt komplicerade.
Tycker du ändå man ska säga att det är lite överraskande att det inte läcker med tanke på att liberalerna är inblandade, men det har ju å andra sidan hotats med, vad var det? Var det kallt stål om någon skulle
exakt så, sen har det ju inte gått så många dagar så att vi får ge dem lite tid.
Men om vi för en gång skulle ska börja med det som faktiskt går bra då i de här förhandlingarna, vad är det?
Jo, men alltså jag tycker det är tydligt, alltså partierna har ju redan liksom kommit en bit redan innan de här regeringsförhandlingarna tog fart på allvar. Alltså man börjar ju inte från noll här, som mer var fallet i förra regeringsbildningen faktiskt.
Alltså för 4 år sedan då, hösten
2018. Ja, men precis. Och då liksom delar av hösten liksom dessutom ägnades åt att undersöka massa olika regeringsalternativ som ingen riktigt trodde på. Ofta för att Centerpartiet krävde så.
Ja, och de var vågmästare då, men inte nu.
Nej, men nu är man liksom ändå överens. Det är klart, det är liksom 4 partier. De är överens om att det är de som måste enas, de vill enas. Och ja, men man har redan under de här liksom 1-2 åren när de här partierna närmat sig varandra, först var det bara M, KD och SD, sen kom L med. Men det liksom, de har redan skrivit ihop sin del och är överens om vissa delar, vilket underlättar.
Dåliga nyheter för den möjligen smala målgrupp som verkligen gillar det här med upprepade talmansrundor, men förmodligen ett lyft då för de inblandade själv. Då.
Ja, och sen, men sen är det också så att de inte heller behöver liksom uppfinna något politiskt projekt här. Alltså det finns ju ganska uppenbara problem, får man säga. Alltså en rad, ja, rena liksom, mer eller mindre akuta kriser som måste hanteras och lösas. Och jag tror att det underlättar ändå ganska mycket här. Alltså,
ja, i själva förhandlingsskedet. Ja.
Ja, men jag tror det, för att man är, liksom, man är överens såklart om, alltså, dels har vi det här med liksom kriminalitet och gängvåldet som måste liksom, där är man någonstans mellan de här 4 partierna överens om att det måste ha högsta prioritet och där ska det fram reformer. Man, det handlar också om energikrisen som måste hanteras både liksom kortsiktigt och långsiktigt. Och nu dessutom då så har man en inflation som bara rusar helt okontrollerat. Riksbanken kom idag med den största räntehöjningen sedan, ja, men 1990-talskrisen var det väl.
En hel procentenhet.
Ja, men alltså denna regering och dessa 4 partier alltså behöver hantera dessa kriser, och det gör att de kommer lägga en del annat åt sidan, vilket nog kan underlätta.
De diskussionerna om hur kraftigt anslagen till Skansen ska höjas, som ju har varit ett SD-krav, det kanske får vänta, och public service sändningstillstånd för att ta en potentiell knäckfråga. Det går ju faktiskt inte ut förrän i slutet av 2025, så det finns lite tid att och låta den saken bero. Kanske.
De förhandlingarna ser vi fram emot då. Nej, men alltså, den här krisen och liksom det allmänt krisiga läget just nu i omvärlden och i Sverige och ekonomin och allting vad det är, gör ju också att trycket ökar på att komma överens. Alltså, för inte så länge sedan man bara backar bandet till innan kriget i Ukraina, så minns jag själv, jag pratade med ledande sverigedemokrater, ja, men, som pratade i termer av att man kommer sannolikt bli tvungna att kanske trycka rött den första gång till Ulf Kristersson för att då tvinga fram större eftergifter, kanske inte minst då när det gäller migrationen. Men det här är liksom inget man hör om nu, och det är liksom, jag tror att även om det såklart kommer finnas ett mer eller mindre uttalat hot från SDs sida att man liksom kan men kanske kommer bli tvungna att fälla och stoppa detta, så liksom, så är det ju utrymmet för att ställa till med liksom oreda, som annars sverigedemokrater brukar säga, att så här, nej, men det, kolla, vi får aldrig betala politiker, alltså, vi straffas inte när vi har gjort det historiskt, så är det ändå så att i det här läget så är det liksom utrymmet för att ställa till med oreda inte så stort, i alla fall vad moderater jag pratar med hoppas.
Så kan det säkert vara, och det är väl möjligt att det ligger något i det, med att tidigare har ju sverigedemokrater ställt till elände för andra. Den här gången skulle de ju, ja. Den här gången har deras egna väljare faktiskt chansen till ett inflytande. Ja, men det var ju inte, det var inte så att SD-inflytande låg i ena vågskålen den gången.
Nej.
Men det finns ju ett talesätt här, tänker jag, att regera blir nästan aldrig som man har tänkt sig. Alltså, du kommer in med något slags tanke om vad du ska ägna dig åt, och sen visar det sig att du får ägna den första mandatperioden åt att hantera en stor europeisk migrationskris, och den andra åt att detaljreglera hur folk ska sitta och äta i gallerior och annat man gör när det blir pandemi, just, då, om vi tar Stefan Löfvens erfarenhet som exempel. Sverigedemokraterna har ju haft längre tid än de flesta åt att sitta och fantisera om vad de ska göra med makten när de väl når den, men nu får de lära sig det här med att det sällan blir som man tänkt sig ganska omgående, ser det ut som i alla fall.
Ja, men verkligen, och det här akuta problemet gör ju att man kommer ha lättare att komma överens än man annars skulle haft, bedömer jag.
Ja, och då låter det ju klappat och klart, får man säga. Men om vi då försöker ta det andra perspektivet, det som inte då är lika enkelt, vad hittar vi då överst på den hyllan?
Ja, men det är väl just detta att det liksom ändå är en rätt avancerad produkt, en avancerad uppgörelse man ska enas om här på några veckor eller någon månad. Alltså, så mycket längre tid än så har man ju faktiskt inte, om det inte ska vara Mikael Damberg som får lägga fram en budget i riksdagen i höst.
Vilket väl i och för sig vore nästan generöst, eftersom han är väl en av få finansministrar i svensk historia som faktiskt aldrig har fått lägga fram en budget annars.
Ja, nu är det hela, nu räknar du inte alla extraningsbudgetar.
Nej, en riktig budget. Ja, sån okay. Där man får promenera med nådiga luntan. Men vi får väl se hur det blir med den saken.
Ja, men det man nu i alla fall måste lösa ut och komma överens om är ju liksom att är ju såklart själva politiken. Alltså, och det är ju ingen enkel sak. Alltså, vissa områden är ju svårare än andra. Migrationen tror jag blir svårast där. Men man är ju inte heller överens om hur bred den här överenskommelsen ska vara. Alltså vilka områden, det tycker jag man liksom, det är ju en osäkerhetsfaktor här. Vilka saker ska in i den här överenskommelsen? Där, liksom, där ju Sverigedemokraterna säger egentligen, eller har sagt inför valet, att allt ska in. Vi ska komma överens om allt. Även saker som utrikes- och försvarspolitik, medan väl Liberalerna har klätt ur sig något om att man ska prata ihop sig och göra upp i vissa frågor typ.
Där får man väl ändå säga att det känns som att Sverigedemokraterna har något slags tolkningsföreträde, tänker jag, med tanke på storlek och valresultat.
Ja.
Jag tror att det kommer bli så i alla fall.
Jo, men det är väl en del som pekar på det. Vi får väl se hur omfattande det där blir. Och sen så, och överenskommelsen om sakpolitiken hänger ju då, som är en liksom jätteviktig del här såklart, hänger ju sin tur ihop med hur man löser upp den andra avgörande komponenten i dessa förhandlingar, alltså nämligen samarbetsformerna, och då kanske mer specifikt vilka partier som ska sitta i regeringen. Alltså, och det där är ju, man har ju Moderaterna lite försökt tona ner under valet, som sagt, ja, det kan bli, ja, vi och KD, och det kan bli någon annan, det kan bli Liberalerna också, men det där märker man nu att det där är ju en jättestor fråga, närmast lite existentiellt för borgerligheten, i synnerhet när det gäller Liberalernas medverkan.
Och det har ju varit, som du är inne på, många turer fram och tillbaka under en lång tid här, förmodligen fler än vad normala lyssnare har orkat hänga med. Vad är det senaste som nu är sagt gällande just vilka som ska sitta i regeringen och inte?
Ja, om man nu går på vad de säger, så det senaste som är sagt är att Sverigedemokraterna, ja, men de håller ju fortsatt fast vid att de ska sitta med regeringen. Alltså, och pratar man med ledande företrädarpartiet så hävdar de fortfarande att det här är inte bara något man säger, utan man menar faktiskt allvar med detta, att man tror och hoppas att det ska bli en majoritetsregering där då SD ingår. Men, alltså, det är ju samtidigt så att enligt mina källor i Sverigedemokraterna och även i andra partier så har ju SD här ändå öppnat för att prata om alternativa lösningar, och det är väl ändå det man får utgå från här, tycker jag. Alltså någon av dessa alternativa lösningar där SD inte ingår, särskilt eftersom Liberalerna men även Moderaterna varit så tydliga med att det liksom inte kan bli en regering där SD ingår.
Så det man kommer att jobba nu med från Moderaternas sida är en trepartiregering?
Ja,
är det rätt uppfattat?
Ja, men så är det. Det är tydligt. En trepartiregering med M, KD och L.
Och då uppstår ju naturligen frågan, tror jag, hos många lyssnare eller tv-tittare, eller hur man nu tar del av förvecklingarna i svensk politik. Varför i hela friden skulle Sverigedemokraterna då acceptera det upplägget?
Ja.
Alltså vi har ju Sverigedemokraterna har ju själva upprepade gånger förklarat att det vore mycket bättre om Liberalerna befann sig utanför riksdagen istället för i det här regeringssamarbetet, ja, överhuvudtaget.
Verkligen.
Och Liberalerna har ju å andra sidan då utnämnt Sverigedemokraterna till en fortsatt stor politisk motståndare. Det finns ju väldigt stora skiljelinjer, spänningar, kalla det vad du vill där. Ja, så varför skulle då Sverigedemokraterna acceptera? Jo, det finns ju möjligen då ett skäl. Och det är ju att om Liberalerna inte är med i regeringen, ja, men då blir det ju potentiellt mycket svårare för Sverigedemokraternas förhandlingsvinster med Moderaterna och Kristdemokraterna att faktiskt bli verklighet. Man tar exemplet då från mandatperioden som var, inte den förra utan den innan det.
Alltså då pratar vi...
Det pratar 2014 till 2018.
Just det, Stefan Löfvens första, ja. Mm,
då var ju Vänsterpartiet då budgetpartner till SMP-regeringen. Och det tyckte ju Jonas Sjöstedt var surt, för Vänsterpartiet skulle ju sitta i regeringen, tyckte han, men det fick de inte. Men Vänsterpartiet hade ju ett överordnat krav för att överhuvudtaget gå med på det här samarbetet, och det var att regeringen skulle begränsa vinsterna i välfärden. Och det gick Socialdemokraterna glatt med på. Eller glatt vet jag inte, men de tillsatte i alla fall den här så kallade Reepalu-utredningen som mynnade ut i en proposition om att, ja, kraftigt begränsa möjligheten att göra vinst. Eller ja, vissa skulle ju säga överhuvudtaget driva privata företag i välfärdssektorn. Just ett det. Problem med denna förhandlingsseger var ju att den aldrig blev verklighet.
Nej.
Eftersom riksdagsmajoriteten sa nej. Och det här vet jag, är ju en stor farhåga som Sverigedemokraterna har haft, att man ska vinna en massa förhandlingar. Även Miljöpartiet gjorde ju sånt under den där mandatperioden. Fick Socialdemokraterna att gå med på saker och så blev det nedröstat i riksdagen. Och det är klart, om Liberalerna inte sitter i regeringen, kanske inte ens är med i ett budgetsamarbete, då är det inget som hindrar dem överhuvudtaget från att gå ihop med S, C, V och MP och helt enkelt säga nej till alla de lagförslag som Sverigedemokraterna får regeringen att lägga fram. Lång historia, men detta är alltså bakgrunden till att det ens är möjligt att tänka sig att Sverigedemokraterna skulle acceptera liberala ministrar.
Ja, nej, men så har man ju också, tycker jag, från Liberalerna hur man liksom, man är ju, Liberalerna i någon form av självbevarelsedrift är ju närmast rädda för en sån situation där man då inte liksom sitter i regeringen och då ständigt tvingas ta ställning till vilken sida man ska tillhöra. Så att det är liksom, man närmast vill liksom låsa in sig i det här högerprojektet och kasta bort nyckeln för att slippa det där.
Och det är intressant att det verkar gälla alla falanger i Liberalerna.
Ja. Och även de som och är emot Moderater, och alla verkar överens om att det är bäst att bara liksom komma in, det kommer bli lite jobbigt, men så.
Ska jag sluta med att det blir en liberal statsminister till slut, för det enda sättet för dem att få vara kvar.
Ja, jag vet inte, så roligt kanske vi inte ska ha det. Men hur som helst, det man också hör från Liberalerna är ju att de vill verkligen in i regeringen, och liksom, man bör notera att det tycker faktiskt många av dem som tidigare varit starka motståndare till SD-samarbetet också. Alltså man ser sig gärna som någon form av grindvakt för att det här inte liksom fullständigt ska spåra ur, som man beskriver det. Och om man sedan då kommer kunna acceptera de här eftergifterna som då kommer krävas, och som det är någonting Moderaterna säger, för det är ju en osäkerhetsfaktor här, kommer Liberalerna i slutändan kunna vara beredda att betala det här priset som kommer krävas då, som man då ska ge SD i form av politiska eftergifter för att de ska släppa fram det här. Det återstår ju att se. Allt detta kommer väl avgöras på någon partistyrelsemöte här någon gång framåt oktober någon gång.
Ja, eller till och med, det ska ju bli lite spännande här. Det blir ju ett extra landsmöte i Liberalerna i höst redan enligt planer. Då är det ju för sig för att välja partiledare. Johan Persson är ju bara förordnad i brådrasket efter Nyamko Sabonis avgång. Så det finns ju ett tillfälle då man potentiellt skulle kunna tänka sig.
Det där är ju glömt bort, vad festligt.
Ja, men det är ju inte, planen är ju inte att något annat ska komma upp på bordet, men om jag känner det där partiet rätt så finns det ju en risk
under
att det
övrigt,
gör det.
Under övrigt.
Övriga frågor. Ska vi rösta nej till den här regeringen? Nej, men det finns väl alla möjligheter för tidigare fattade beslut att omprövas eller förhandlingar att få oss att spåra ur under höstens gång. Det blir väldigt spännande på det sättet, får man ju säga.
Onekligen.
Okej, vi pratar mycket om Liberalerna och Sverigedemokraterna. Det gör många andra också när det gäller det här ja, jag ska inte kalla det samarbetet än, för det har inte blivit det, men det tilltänkta samarbetet.
Precis.
Men Moderaterna då, var befinner de sig just nu i sin politiska vilja?
Ja, alltså en intressant sak som jag liksom tycker att man bör notera här tydligt är att ett av de, liksom det första som de här fyra partierna egentligen enats om nu sedan de har satt sig och förhandlat är ju att man ska behålla Oskar Stenström som NATO-förhandlare.
Alltså den socialdemokratiska tjänstemannen som enligt sägen kom hem från ambassaden i Chile för att hjälpa Magdalena Andersson att omvända sig själv, sitt parti, sitt land och sedermera även andra länder, Turkiet, i frågan om svensk NATO-medlemskap.
Ja, precis så. Och det jag tycker mig höra från M-håll, från Moderaterna då, är ju att liksom det här pratet om att man vill vara ett samlingsparti, liksom det är inte bara prat utan det är faktiskt någonting man vill och en roll man söker. Och att det liksom med den här utnämningen av Oskar Stenström så vill Moderaterna visa att man verkligen kommer försöka att luta sig mot Socialdemokraterna en hel del i dessa oroliga tider. Alltså det talas från en del moderater med närmast sorg i rösten om hur tråkigt det är att relationen mellan socialdemokrater och moderater varit så dålig under senare år.
Jag kan tänka mig att det pratas mycket om det de senaste 9 dagarna, ja. Inte lika mycket innan.
Nej, det är faktiskt så. Men enligt mina källor så vill man liksom, från Moderaterna och även Liberalerna har man ju det här mycket liksom, i största möjliga mån luta sig mot Socialdemokraterna när det gäller exempelvis EU-frågor. Och det är liksom, ja, men det är liksom, det är lite intressant och det handlar ju också om att någonstans, tror jag, stärka den här regeringens legitimitet kanske även utomlands där liksom SDs inflytande orsakat en del stora rubriker och är en faktor.
Ja, det är ju bara drygt 20 år sedan det var diskussioner om att kasta ut Österrike ur EU för att de var första parti att luta en regering på högerpopulister. Men det har väl också viss praktisk politisk betydelse, tänker jag. Det är ju trots allt så att vi går mot ett ordförandeskap i EU nu till våren. Det är ju också så att det händer saker i EU.
Ja.
Det har inte pratats så mycket om det i den svenska valrörelsen, men det kommer pratas mer om det. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa ju bara häromdagen att det är dags att diskutera fördragsändringar.
Underbart.
Och som vanligt så lär det ju då inte vara ett mindre EU som den diskussionen landar i.
Det brukar inte vara det.
Nej, om jag får gissa. EU-frågan har varit helt frånvarande som sagt i valdebatten, men så lär det inte vara under mandatperioden som kommer. Och att hantera den typen av frågor ihop med ett jättestort samarbetsparti som i grunden faktiskt ändå vill lämna EU.
Ja, det ska lösas upp helst av allt.
Ja, det är väl ingen rakt igenom önskvärd situation för en borgerlig regering, kan man tänka.
Nej, verkligen inte.
Och sen får vi se om de här Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna accepterar det upplägget bara. Det är väl onekligen en chans för Magdalena Andersson att visa sig som den oerhört jättevuxna i rummet då. Trots att Ulf Kristersson har bestulit henne på statsministerposten tillsammans med SD. Så långt Ulf Kristerssons sida av politiken. Det är naturligt att mest fokus hamnar där med tanke på omständigheterna. Men vi har ju fyra andra partier på en annan sida av politiken, höll jag på att säga. Men det skulle de själva invända mot. På andra sidor av politiken, ja, får vi säga. Där har det hänt en del också, hos vissa mer än andra, Thomas.
Ja, alltså Miljöpartiet har man ju till exempel inte hört så mycket av. Det kanske är mest lättade efter att ha överlevt detta val, kan jag tänka. Jag mötte faktiskt Per Bolund innan jag skulle ha med Agenda i söndag, så han var ju på väldigt bra humör. Han plockade fickorna fulla med godis och var allmänt uppåt.
Ja, jag tyckte han såg väldigt välmående ut. Kanske fräsch och utvilad nu efter att Märta Stenevi fick ta alla valdebatter.
Ouch.
Nej, förlåt. Men även Socialdemokraterna, får man säga, håller humöret hyfsat uppe. I alla fall utåt efter ett starkt resultat för egen del. Drygt 30%. Magdalena Andersson verkade inte direkt förkrossad när hon lämnade in sin avskedsansökan till talmannen här i mitten av förra veckan. Hon var också tydlig med att det är hon och ingen annan som ska leda Socialdemokraterna i opposition. Mm. Det är de ju garanterat väldigt glada för.
Ja, men så är det ju.
Det här är ju en stor skillnad mot senast Socialdemokraterna hamnade i opposition 2006 när den allt annat överskuggande Göran Persson lämnade scenen, lämnade ett vakuum och det gick fullständigt åt skogen.
Ja, men, nej, men verkligen. Men sedan tycker jag att man i och för sig har, jag har haft en del samtal, ganska många samtal de senaste dagarna här med höga S-företrädare i regeringskansliet och på andra håll runt regeringen som beskriver en rätt speciell stämning ändå i regeringskansliet. Alltså, de hade ju faktiskt i alla fall de flesta, även fast de nu förnekar det, räknat med att vinna det här valet.
Ja, tvärt emot förra gången får vi säga, för då var det som att alla var helt inställda på att flytta. Och...
Ja, men verkligen. Och så just det här med att liksom Magdalena Andersson ändå rätt nyligen för 9 månader sedan eller var tagit över och liksom det fanns en känsla av att det var liksom ett nytt projekt som hade inletts. Nu fick det ett ganska abrupt slut och det är ju rätt många här nu ska man säga av de här S-topparna i regeringskansliet och så som ska söka sig efter ett nytt jobb. Det blir ju inte så många som kan följa med partiet till riksdagskansliet.
Nej, det blir ju inte det även om partistödet nu ökar en smula. Men ändå upp och ner i Socialdemokraterna så har vi ju då bara neråt i 2 andra partier, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Den senaste mandatperiodens 2 stora slagskämpar i det rödgröna blocket, om man säger så. De är valets stora förlorare i procentenheter räknat. Faktiskt, det blev faktiskt väldigt dramatiskt mellan dem om fjärdeplatsen där Vänsterpartiet spurtade om i slutet av rösträkningen med drygt 2000 röster. Viktig prestigeseger, men en klen tröst med tanke på var förväntansbilden låg, även i Vänsterpartiet.
Jo, men verkligen. Alltså hade man sagt till vänsterpartister förra sommaren, då partiet väl var uppe på 10 och hoppades på 15 kanske, att de skulle landa på 6,7 eller vad det nu var, så hade de nog knappast trott det, tror jag.
Nej, det såg ju ut så länge som att allt gick så perfekt. Det var en perfekt överlämning från Jonas Sjöstedt till hans då framskolade efterträdare, Nooshi Dadgostar. Men Vänsterpartiet ser ut att halka tillbaka där man brukade vara innan allt började gå bra, nämligen i interna stridigheter. Ja. Strategin ifrågasätts redan kraftigt från olika håll. De motsättningar kring klimatpolitiken och fokuset på det som nästan kommit att bli ett meme, det här med arga män i bruksort, kritiseras mycket. Partiledningen ifrågasätts.
Ser jag slutar.
Ja, vi ska nog inte utesluta att även partiledaren kommer att ifrågasättas.
Nej, jag tror inte det.
Nej. Vänsterpartiet har inte ordinarie kongress förrän i början av 2024, men det kan nog tänkas att det kommer diskussioner tidigare än så. Kan man tro.
Ja, och då får man ändå säga att det är ännu mer dystert i det andra partiet du nämnde där, Centerpartiet. Alltså, och där han avgångskraven knappt ens börjar komma innan de fick effekt, snabbare än de flesta trott.
Och kanske till och med snabbare än några hoppats. Alltså Annie Lööf valde ju att förekomma debatten om sin egen position, kan man säga. Och det var väl kanske inte någon supersensation efter 11 år och en valförlust.
Men det gick snabbare än man hade väntat.
Ja, det var uppenbart att hon och andra gjorde analysen att det var bättre att förekomma än att förekommas. Det var ju ändå veckans största nyhet vid sidan av själva det fastställda valresultatet, att en av partiledarkretsens verkliga veteraner, den efter Jimmy Åkesson som har suttit längst, kliver av efter 11 år. Och det blir ett stort tomrum att fylla, helt klart. Det är ju få som har kommit att verkligen personifiera sitt parti så mycket som Annie Lööf har gjort i Centerpartiet ganska många år nu.
Nej, men så är det verkligen. Och hon har ju varit oerhört viktig både för sitt parti men även för svensk politik, får man säga.
Ja, det har spelat en mycket central roll på väldigt viktiga riksdagsmandat, i alla fall fram till förra söndagen.
Ja, exakt så.
Ersättaren till Annie Lööf ska väljas på en extra stämma i Centerpartiet som ska hållas inom citationstecken om några månader, slut citat. Den fråga alla ställer sig är förstås, vem blir det? Men en större fråga är kanske, vad blir det? Frågan kommer ju att jaga Centern under den här processen. Den kommer jaga kandidaterna. Ska man fortsätta Annie Lööfs projekt eller ska man välja en annan väg? Några solklara efterträda kandidater ser vi väl hur som helst inte riktigt, eller?
Nej, man gör ju inte det. Alltså, det är väl det som man har sagt ett tag internt också, att det är en av Annie Lööfs stora svagheter här under hennes sida, att det liksom andra starka namn har lämnat och att hon lämnar efter sig ett parti utan självklara efterträdare. Så, och alltså det jag hör från många partiet är väl att det behövs någon, och det är väl liksom lite formulär 1A, att återvända till liksom, ja, men i det här fallet då, någon som är förankrad, tydligt förankrad i landsbygden och så. Det är väl det man hör, och att det kanske också att det, eller det man nämner också, att det inte kan bli Martin Ådahl, och det har nog inte bara att göra med att han bor i en villaförort i Stockholm.
För det är ju annars den som, om man bara tittar på det från rymden, skulle vara närmst till hands. En
ja, men apropå det här, om man nu ska fullfölja och fortsätta hennes projekt, men det är som tydligt att när man pratar runt att så, ja, nej, men det är svårt att se landsbygden viktig och inte Martin Ådahl.
Ja,
typ så,
det som gör den här valförlusten extra plågsam för Centerpartiet är just det att man backar så tydligt i de klassiska kärnländerna ute i landet. Det man nu hör, kanske inte oväntat, är ju då att det bubblar fram ett missnöje med ja, Annie Lööfs projekt kallar vi det, som har mynnat ut i en plats i det röda laget i svensk politik då. Mm. Man gick ju mer eller mindre frivilligt till val som det fjärde rödgröna partiet, och det här bedöms ju ha kostat i klassiska centerbygder. Mm. Den bild man får, det man hör är ju att det är ganska få som är sugna på att en gång till gå till val med Miljöpartiet som en naturlig samarbetspartner.
Det där pratas ju mer om nu, Miljöpartiet just. Det är lite intressant.
Ja, det finns många pariga partier nu för tiden i svensk politik. Och det pratas då om en friare roll, hör jag här var. Att det är en friare roll i mitten och så. Och det kan ju låta logiskt och enkelt, men bara om man glömmer hela bakgrunden till att Centern hamnade där de gjorde. Det är ju så att om man så mycket som bara pratar strandskydd med en MKDL-regering, så är ju den röda linje som har varit Centerpartiets viktigaste positionering i svensk politik i 5-6 år bruten. Mm. Då kan man ju uppenbarligen förhandla med en regering trots att den stöder sig på Sverigedemokraterna.
Just det.
Och det skulle ju kunna få ganska stora följder för själva blockpolitiken och vem som är var i den. För lägger man samman all politik Centern står för nu som tidigare, så står man ju betydligt närmare en högersida än en vänstersida. Och det är väl ett lock som kan flyga om man börjar glänta på det.
Ja, man vet inte var det tar vägen. Nej, men sen kan man ju för sig fråga sig, tycker jag, hur mycket av liksom förhandlingar med Centerpartiet det kommer bli, alltså mellan Centerpartiet och den nya tillträdande regeringen. Alltså erfarenheten av koalitionsregeringar i minoritet, som det nu av allt att döma i fråga om, är ju i regel att de har svårt att sluta överenskommelse med andra. Alltså det är svårt att enas om en kompromiss är först internt, för att sedan då utifrån den kompromissen börja förhandla med ytterligare en part. Och, alltså, och detta, alltså, nu blir det alltså fråga om en minoritetsregering en koalitionsregering i minoritet som då har någon form av avancerat samarbetsavtal med ett 20% parti som man då kommer behöva enas med, och sen om man då utöver det ska bjuda in ytterligare någon part, något parti i den här soppan. Jag vet inte, det blir nog inte så lätt.
Nej.
Men det kan verkligen inte uteslutas. Men det, jag vill bara infoga detta.
Det är Centerpartiet som inte släpps in i några samarbeten i framtiden. Alltså. Nej, men kanske blir det däremot Centern först med att faktiskt bli ett mittenparti på riktigt i svensk politik. Vem vet? Mm. Det vill säga ett parti som går fram och säger att vi tillhör faktiskt inget lag och kan samarbeta med båda. Mycket kan hända. Processen kring Annie Lööfs efterträdare lär i alla fall följas med viss förväntan i det moderata lägret, tänker jag, och med viss bävan i det socialdemokratiska. Mm. För här riskerar ju hela maktstrategin egentligen att raseras. Nu är den ju raserad på kort sikt i och med att man förlorade valet, men det vore ju lite bittert om Centern klev iväg igen.
Ja, alltså det vore ju ett väldigt stort bakslag för Socialdemokraterna om de skulle lämnas ensamma kvar där med Vänstern och Miljöpartiet, och rätt snöpligt efter alla jobbiga eftergifter man har givit Centerpartiet.
Mm, kan visa sig vara en tveksam investering eller en jättebra. Den som lever får se. Det kommer hända mycket under hösten som blir spännande att följa. Ni gör det naturligtvis även fortsättningsvis i politikrummet.
Ja.
Nästa gång vi hörs är det en ny vecka. Det brukar vara det. Då har vi dessutom en talman, och vi har nog en öppen riksdag också. Vi tror att vi är åter på onsdag i nästa vecka på grund av riksmötets öppnande, alltså på tisdag. Så håll er uppdaterade, så återkommer vi nästa vecka. Så mycket törs vi lova. Tack för idag, Thomas.
Nej, tack.
Tack till er som har lyssnat. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.